Och nu får jag äntligen säga god förmiddag, Annika Åhman.
God förmiddag.
Hur är det med dig idag?
Jo, tack, bra. Jag har precis kommit hem från bokmässan i Helsingfors. Kom i... Är det nu måndag eller tisdag idag? Idag är det tisdag. Jag kommer i söndag kväll. Lite så här mör, men väldigt, väldigt upplyft och inspirerad och glad efter 3 dagar på bokmässan.
Mm, i Helsingfors.
Ja, mm. Ja.
Och jag sa det här innan när vi hade tisdagstips ännu. Det är ju många bokmässor nu och så roligt. När man ser bilder därifrån, det är så många bekanta författare, österbottniska och finlandssvenska.
Ja,
hur är det liksom, ni träffas där alla? Är det en viss gemenskap er emellan?
Det tycker jag absolut. Och nu är ju jag på Schildt och Söderströms förlag, så att förstås vi har haft eget mässmingel och så här, att det blir kanske så att man hänger med författare som är liksom på samma förlag och så här. Men många andra också som jag har träffat, och jag tycker vi har väldigt, väldigt god stämning och alla stöttar varandra och är väldigt, väldigt uppmuntrande och så här, att vi brinner ju för samma saker också, att det ska skrivas och läsas på svenska i Finland. Det är sånt som man har diskuterat väldigt mycket, förstås det här nu med regeringens planer på att höja den här bokmomsen och så här. Och sen har det också diskuterats mycket, tycker jag, om den bokmässan och det här yrkesutbildningen och huruvida bildkonstutbildningen ska få finnas kvar i Jakobstad. Väldigt många författare har ju faktiskt gått den utbildningen, så att det har nog varit en sak som diskuterades mycket på bokmässan också faktiskt.
Mm. Ja, men det här är ju jättebra.
Mm.
Och framförallt så är vi så glada att ni är flitiga skribenter, och du, Annika, du har ju skrivit mycket och länge, och i synnerhet den här berättelsen som du gärna lyfter fram om fabriksarbetarna i Oravais, den har du haft inom dig väldigt länge.
Ja, det känns ju som att jag har levt med de här lumpänglarna i en väldigt, väldigt lång tid, och de här berättelserna. Det blir ju snart 15 år som jag har hållit på med de här berättelserna, om man ser till pjäserna också som det ju ursprungligen var pjäser på Oravais teater.
Mm. Och du visste ju då när Lumpänglar kom för 2 år sedan då i bokform att det blir en fortsättning.
Ja, det visste jag nog. Att det fanns ju färdigt förstås den andra pjäsen, så på så vis hade det ju varit en fördel för mig. Jag har ju gått den vägen att jag har skrivit pjäserna först och sen blev det böcker. Även om det alltid har varit författare som jag har velat bli, så kom det att bli teatern som blev mitt yrkesval. Och så här. Men nu 30 år senare, efter att jag satt och skrev mina första egna böcker hemma i Oravais, så blev det då riktiga böcker. Ja, nu visste jag ju att det skulle bli en fortsättning på Lumpänglarboken också. Det fanns från förlagets sida också en önskan om att jag skulle fortsätta skriva, och förstås från läsare och så här också. Så det har ju varit jätteroligt att det finns det finns liksom en mottagare och någon som tycker om det man gör, helt enkelt. Att det finns andra som det når fram, ska vi säga, att det finns andra som tycker att det jag skriver om är viktigt.
Mm. Och det har jag förstått på din läsarkrets. Det här är ju inte, ska vi säga, bara en lokal historia du berättar, utan det här är ju någonting väldigt allmänt, egentligen allmänna saker som du lyfter fram. Fast den är förankrad till Oravais fabrik.
Ja, Oravais fabrik får ju på något vis fungera som fond till de här berättelserna, men sen att det, liksom, det tar avstamp på Oravais fabrik och utspela sig där, men sen så skriver jag ju om väldigt mycket om Finlands historia, men kanske ur lite andra perspektiv som inte alltid har fått komma fram och så här, så att det är ju förstås universella saker också som jag skriver om, och den här tiden såg väl på många vis likadan ut oavsett var man bodde i landet, att det var väldigt turbulent i Finland på 20- och 30-talet då framförallt. Och nu i den andra boken Utbrytarskan så kommer vi också in på 40-talet, att den utspelar sig under 1934 till 1944, så där har vi både vinterkriget och fortsättningskriget som kommer in i bilden och hur det här då påverkar människorna på Masunin.
Mm. Och utbrytarskan, titeln, det låter ju lite rebelliskt sådär.
Ja, det är lite rebelliskt. Titeln syftar ju på flera utbrytarskor och utbrytare i min bok. Vi valde att döpa den andra boken till någonting annat än Lumpänglars väg. Sen heter hela serien Lumpänglars väg nu på Skilts och Söderströms. Och en tredje del ska det bli i något skede också, så att därför fick serien heta Lumpänglars väg. Men utbryterskan, ja, det föll sig väldigt naturligt på något vis att den skulle heta just så. Alma, som också Lumpänglar kretsar kring, hon är ju fortsättningsvis en av huvudkaraktärerna i den andra boken. Hon är i högsta grad en utbryterska som återfår den här politiska gnistan och går i första ledet för de här arbetarkvinnorna och driver deras kamp. Sen har vi också hennes dotter Saga, som den här andra boken kretsar väldigt mycket kring. I den första boken så är ju hon ännu bara ett litet barn. Det händer ju en del tragiska saker i slutet av Lumpänglar, och Saga blir stum efter det här, och när den andra berättelsen börjar så är hon ännu det här femåriga stumma barnet. Men under bokens gång så utvecklas hon och blir en självständig ung kvinna som går sin egen väg. Och hon revolterar ju mot Almas politiska övertygelse, som ju på något vis tar upp allt annat, och de har en ganska svår relation, mor och dotter, i det här trånga utrymme som de ska dela i en liten bostad på Masunen på 10-12 kvadrat.
Men det var knappast så lätt att ens ha en politisk åsikt som kvinna den här tiden.
Att ha en politisk åsikt var väl nog kanske lätt, men att få fram den och att få till stånd förändring var kanske inte så lätt, och i synnerhet när man tänker på att det var ju väldigt mycket klasskillnader förstås på den tiden och i ett sånt här samhälle, att det var väldigt stor skillnad mellan de här arbetarna och arbetarkvinnorna och deras förmän och de här högre utbildade. Så det är förstås inte så lätt kanske att bli lyssnad på. Det här problemet finns väl fortsättningsvis än idag, även om vi har många kvinnor med i politiken, men och det är ju många som upplever kanske ett motstånd också där, och att det inte, det finns ju forskning också kring det här, att människor hellre lyssnar på män. Män lyssnar hellre på män och tar män på större allvar. Så att ha en åsikt, de här fabrikskvinnorna har i högsta grad starka åsikter, och det var ju också verklighetens fabrikskvinnor, var ju kanske ofta ganska så här råbarkade och ganska grova i mun och så här, och inte liksom huka sig för överheten så lätt heller och så här. Men ja, de kämpar ju förstås för, inte bara för sig själva utan för kommande generationer också, och för ett högre syfte liksom på ett nationellt plan.
Du har ju forskat väldigt mycket kring de här kvinnorna och sådär, men hur mycket är fiktivt här och hur mycket liksom baserar sig helt och hållet på verkliga händelser?
Ja, det här är ju så intressant när man skriver, att man till slut inte kan svara på frågan nästan själv heller, när man har blandat ihop fakta och fiktion så här som man gör som författare. Väldigt mycket är ju nog baserat på verkliga händelser och ett flertal verkliga livsöden. Att så var det när jag skapade de här karaktärerna för Oravais teater. Jag höll ju på 4 års tid med den här efterforskningen då och skrev den första pjäsen som hade premiär 2013. Så att förstås har man ju kokat ner en massa saker man har läst om och hört berättas och så här till de här karaktärerna. Men sen blandar man ju förstås friskt också med fiktion, att så måste ju vara. Nu tar jag ju mig stora konstnärliga friheter också. Jag hävdar ju inte att mina böcker är 100% sanningsenliga på något vis. Oravais fabrik har på något vis fått bli den här fonden, och sen målar jag fritt själv nog. Men när jag gör efterforskning så stöter jag ju ofta på saker som det på något vis kan kännas ibland som att röster och händelser kommer till mig som författare, att min uppgift är bara att lyssna och använda det här, väva in det på något vis i mina berättelser. Så att även om man har sett pjäserna och så här och kan känna igen karaktärerna och intrigerna och en del av handlingen, så tror jag nog att man också blir kanske lite överraskad när man läser böckerna. Att man ska ju ändå se dem som skilda verk. Böckerna har inspirerats av mina pjäser, men sen under skrivprocessen så har det också kommit mycket nytt till som inte fanns med i pjäserna och så här.
Vad tycker du har i den senaste nu då utbrytarskan, har du tillfört någonting nytt, någonting som kan känneteckna dig som författare, eller någon överraskning där?
Ja, det kommer ju nog in en del både nya karaktärer och spår som inte fanns med i pjäsen. Bland annat så använde jag mig av en vör och kvinna och en intervju med en gammal vör och kvinna som jag fick skickat till mig efter att Lumpänglar hade gått i tryck. Och där fortsätter jag skriva om det här med den här arkebuseringen som skedde i Vörå. Och jag fick en intervju skickat till mig av en gammal Vörå-kvinna. Den här intervjun är kanske gjord på 60-70-talet någon gång. Men hon berättar om de här händelserna i Vörå när krigsskolan verkar där på uppdrag av Mannerheim. Och två personer då avrättades på Marienemossan i Vörå. Och hon har själv varit i 20-årsåldern när det här utspelar sig. Och det är ju, ibland kan vi ju tänka att 1918, det är liksom över 100 år sedan och det här är liksom så väldigt länge sedan. Men sen när man plötsligt hör den här rösten av en kvinna som själv har varit ung 1918, så blir det ju som hennes röst blev på något vis en bro till det förgångna och till nutiden också. Att jag fick höra hennes vittnesmål och hon berättar dels om den här tiden och oroligt det var i Vörå, men också vad som hände med de här kropparna. Jag hade bara trott att de lämnade där då, liksom de dumpade dem i skogen där efter att de hade avrättat dem, men hon berättar om vad som egentligen sen hände med de här kropparna och hur de fick en ordentlig begravning tack vare kyrkoherden i Vörå och tack vare några unga pojkar som hade så dåligt samvete efter att de hade bevittnat det här. Så de gick och talade med pastorn eller kyrkoherden i Vörå och vad som sen hände med de här kropparna. Så jag använder hennes, den här intervjun har gett mig massor av inspiration och jag använder ibland ordagrant sånt som hon har sagt och låter Gunnar i boken vara i dialog med henne och låter honom träffa henne, även om det ju är fiktivt att det var Gunnars föräldrar som blev avrättade, men det var ju någonting jag ville använda i boken Lumpänglar. Så det har jag vävt in och också vittnesmål om hur ryssbrudarna behandlades i södra Österbotten och släpades till Finnby UF med våld och sådana som hade alltså sällskapat, kvinnor som hade sällskapat med ryssar och hur man läxa upp dem och till och med var på väg att brännmärka de här kvinnorna. Så sådana här saker har ju liksom hänt i våra trakter, ja. Och det är kanske sånt som inte man känner till eller pratar om. Och sådana här saker kommer till mig. Och för mig är det ju väldigt viktigt att lyfta fram kvinnliga perspektiv, kvinnohistoria i det jag gör. Och på något vis så känns det som att det är min uppgift att ge de här tysta kvinnorna röst och lyfta fram deras livsöden och deras berättelser. Sen skriver jag förstås om sånt som jag själv brinner för och sånt som engagerar mig. Jag är också musiker och musikbranschen är ju väldigt ojämn ännu idag. En väldigt, väldigt mansdominerad bransch där många kvinnor ofta har misskrediterats och så här. Jag tänker på väldigt många kvinnliga kompositörer som har gått förlorade i och med att det inte har getts utrymme till exempel, eller så här getts plats på scener eller getts cred i att man inte har lyft fram deras namn eller så här. Och Jeppofina i min bok är ju också en annan utbryterska. Likaså hennes dotter Maja, som gör revolt mot den här moderns stränga religiositet och andliga övertygelse. Men Jeppofina får, ja, hon har fått lite av en uppgift i den här boken att vara den här kvinnliga kompositören som sen inte får cred för sitt arbete, motarbetas lite i sin församling, och hennes namn finns inte omnämnt när det trycks sånghäften och så här, fast det är hon som har gjort de här kompositionerna. Så att sånt skriver jag in i boken också, och det har varit viktigt för mig att även om det är kanske lite av ett, så här, lite ett sidospår, men det är Jeppofinas berättelse, och det är också någonting som jag är väldigt intresserad av att skriva mera om.
Mm. Ja, men fantastiskt, jag menar vi skulle behöva fler som lyfter kvinnorna på det här sättet.
Ja, jag tycker att det är viktigt förstås, inte bara för oss kvinnor utan för allmänheten också, för alla som inte är kvinnor, att känna till det här, för att det är ju ofta så att det är män som har skrivit historien, och när det gäller krig så är det vinnarna som har skrivit vår historia och så här, så att därför är det också även om jag skriver om arbetar kvinnorna, de var ju i majoritet de här kvinnorna på fabriken, så det är ju nog böcker som jag hoppas intresserar män också. Och just när det gäller det här krigsmotståndet, där har vi också flera utbrytare, att det fanns ju väldigt många som, dels fanns det många kvinnor som motsatte sig det här kriget, och i synnerhet när vi tänker på fortsättningskriget så var det ju många i Finland som börjar motsätta sig det här utdragna kriget. Varför ska vi gå Mannerheims krigståg? Vi var ju liksom allierade då med Tyskland då. De som bundsförvanter. Att det var ju många som nog började ifrågasätta det här, och det pumpades in otroligt mycket pengar i det här krigsmaskineriet. Mm. Sånt som vi ser nu idag när vi tänker på vår tid. Att det är ju ibland kusligt när man skriver om det här 30-40-talet och så. Känns det som att alla rubriker kunde vara tagna från vår tid idag, liksom nyheter idag och så här, med ett väldigt oroligt världsläge och vapenskrammel och världsledare som slår sig för bröstet och så här, så att tiderna är ju väldigt, väldigt lika. Men jo, det fanns ju många som motsatte sig det här kriget, och i synnerhet på Masurin var det många kvinnor som vägrade gå med på att skänka sina vigselringar till den här krigskassan och smälta ner sina vigselringar. Och det var ju många män som också sen vägrade återvända till fronten, bland annat väldigt många unga pojkar, som så kallade skogsgardister, som gömde sig i våra skogar, grävde ner sig i dyngstor och så här, och sen flydde till Sverige. Så det här krigsmotståndet har jag också velat skriva om. Längs vår kust så var det ju faktiskt väldigt många som flydde i båtar nattetid över till Sverige. Att här i Österbotten så hade ju faktiskt varit ganska livlig trafik under de här krigsåren. Och de här arbetarkvinnorna som också hjälpte de här skogsgardisterna. Så där finns också utbrytare i den här boken.
Underbart. Det känns som att dina böcker, dina berättelser, de kan väcka en hel del diskussioner. Jag tror att det blir väldigt pratiga tillställningar när du är ute och turnerar och man får träffa författaren. Och det vet jag du uppskattar när man kommer och diskuterar det du har skrivit och det som vi har pratat om här nu. Vi måste börja avrunda, Annika, men när kan man träffa dig för att säkert få höra dig läsa lite ur boken och sen diskutera också?
Ja, jag har faktiskt en ganska fullspäckad höst här, utöver att jag planerar en regi som jag gör på våren. Jag tycker ju väldigt mycket om att det är det här som är det bästa med att skriva böcker, sen när man får diskutera dem också med läsare och när folk kommer fram och berättar små anekdoter som jag på något vis som ger mig inspiration till fortsatt skrivande. Jag har bokrelease nu nästa vecka, måndag 4/11 på Café Avenue i Vasa. Det finns ännu platser, men man behöver anmäla sig för det är begränsat antal platser. Och sen kommer jag att vara i Jakobstad på Kultursoffan 6/11 i Jugendsalen. Och 8/11 är jag vid Karleby bibliotek. Och sen medverkar jag på Jeppislitt 11/11. Jag ska vara i Åbo på Café Tiljan 13/11. Och det här streamas också live så man kan... Man kan medverka även om man inte är på plats vid Åbo Svenska Teater. 18/11 kommer jag till Vörå bibliotek och 4/12 är jag vid Korsnäs bibliotek. 9/12 vid Malax bibliotek och 11/12 i Larsmo.
Det kallar jag turné.
Det blir en liten bokturné, ja. Mm.
Härligt.
Men att om man vill boka in mig så blir det först sen till våren som jag har lediga datum, för då nu blir det teater här emellan också. Mm.
Tusen tack för pratstunden, Annika Åhman.
Tack ska du ha.